Och idag och om två veckor så tänkte jag att vi ska titta på det kapitel som mest av allt handlar om det här. Och det är första Korintherbrevet 12. Så har ni biblarna med er så slå gärna upp så att ni kan följa med i de här olika texterna som jag läser. Eller textsammanhangen som jag läser. Det finns ju två långa brev. Första Korintherbrevet, andra Korintherbrevet. Den andra Korintherbrevet är ganska mycket ett försvarstal för Paulus. Där han måste förklara att han är den han är. Och har det ansvar som han har. Men det första brevet, det handlar ganska mycket om. Eller det handlar om väldigt många olika saker. Och det är ju att det är ett så långt brev. Att vi tillsammans med det andra brevet också kan se att det är ganska unikt att få se en införsamling på det sättet och se vad som rör sig. Därför att vi kan förstå en hel del av de frågeställningar som rör sig i församlingen. Och som Paulus tycker att han behöver vägleda dem och hjälpa dem att förstå mer hur det här hänger ihop och hur de ska se på de här sakerna. Det första brevet tar upp om splittringstendenser i församlingen. Vi ser ju det i en del av Nya testamentets skrifter, att även om apostelgärningarna visar en fantastisk församling där det verkligen fungerar bra, så ser vi också att i många av de här församlingarna så blir det snart det här som så lätt blir där människor är. Att man börjar dela sig, man har olika åsikter, man håller på olika personer, man har olika intressen. Och så blir det de här splittringstendenserna. Och Paulus är ju stenhård här, han är ju ständigt tillbaka till det här. Hur skulle Jesus kunna vara delad? Utan alltihop hör ihop. Så måste ni se på varandra. Så det är ett viktigt tema som han tar upp. Han har en del moraliska frågeställningar. Hur vi lever tillsammans som människor som han tar upp. Han pratar om äktenskapet. Han pratar om frihet och ansvar. Alltså vi har frihet men vi har också ansvar för varandra. Hur använder vi den frihet som vi har fått? Vi har kapitel 15 som handlar om uppståndelsens betydelse. Det är ett jättespännande kapitel också. Och så har vi då kapitel 12, 13, 14 som är sammanhanget om nådegåvorna. Jag säger 12, 13 och 14 därför att det är 13:e kapitlet som vi läser på stort sett varenda vigsel som äger rum. Därför att det är de ord man väljer. De här vill vi gärna ska läsas. Därför att det är kärlekens lov i Nya testamentet. Och det är ju så vackert, det är ju så starkt, det är ju så innehållsrikt. Så ligger det ändå mellan kapitel 12 och kapitel 14. Som är Paulus undervisning om nådegåvorna. Och vi ser i början av kapitel 13 också att han bollar kärleken mot kraftgärningar och så vidare. Så han ville visa att fastna inte det tekniska, se inte fyrkantigt på det här. Utan alltihop måste kläs i kärlek för att det ska bli fungerande. Ni känner kanske igen orden. Om jag kunde alla språk och jag hade all vishet och så här, så vore det bara som en klingande cymbal. Det är liksom bara ett hårt tomt ljud om det inte var kärlekens klangbotten i det här. Så 12, 13, 14 hör samman. Vi ser att det här var en karismatisk församling, öppen för den heliga andes verk. Och det var mycket nådegåvor i funktion och det är därför som Paulus också behöver försöka bringa ordning i det här. Och hjälpa dem att ha ett sunt bruk av det här med nådegåvorna. Han säger inte, låt bli nådegåvorna för det blir så struligt runt omkring det hela. Så säger han inte. Utan han säger, var ivrig att söka det här. Men det är också viktigt hur ni använder gåvorna. Vilken atmosfär det är. Vilket sätt ni förhåller er till varandra. Och så vidare. Om två veckor tänker jag ta upp de specifika nådegåvor som omnämns i 1 Korintherbrevet 12. Det är ju 9 stycken och de kommer vi ofta tillbaka till när vi pratar om nådegåvor. Så att lite mer ingående på dem då. Idag ska vi se mer texten innan och texten efter den här delen med de här 9 gåvorna. Så jag håller er på sträckbänken lite till där. Och då vill jag bara påminna om utgångsläget. Jag kan ju inte repetera allt jag har sagt i de andra för jag kommer aldrig in att säga någonting mer. Men det viktigaste tycker jag, som jag har sagt tidigare, det är rubriken vi slog fast redan från början. Nådegåvorna, församlingens arbetsutrustning. Alltså att vi alltid har det perspektivet med oss. Det är nådegåvor, det är inte förtjänst. Det är inte när man har gjort bra ifrån sig som kristen ett antal år som Gud möjligen kan belöna med en liten nådegåva. Utan det är nåd. gratis, fritt. Lika väl för den nykristne som den som har varit kristen länge. Det är församlingens sak, det är inte min grej. Det är inte någonting jag ska glänsa runt med. Det är inte någonting som jag ska få anseende och högre lön och få resa runt och fara runt hela världen och visa upp. Kolla vad jag kan. Så det är församlingens. Det är en gåva till församlingen. Har Gud röstat dig så är du en gåva till församlingen. Och arbetsutrustning. Jag blir mer och mer så att jag använder ordet verktyg när vi pratar om nådegåvor. Gud ger oss, den heliga ande ger oss verktyg. För att vi bättre ska kunna göra det uppdrag vi har fått. Och det har egentligen två dimensioner. Det ena är att tjäna varandra. Omsorgen i församlingen. Omsorgen mot andra kristna. Och det andra är ju att föra ut budskapet om Jesus Kristus. Att bära ut evangeliet. Hör ni mig bra nu? Ni har chansen att säga till nu. Ingen får klaga efteråt att ni inte hörde något. Är det för kraftigt? Nej, Gunnar får hålla igen lite. Första Korinthierbrevet 12, verserna 4-7. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Det här har vi också varit inne på. Det är den treenige guden som är i aktivitet, som är i funktion när vi pratar om nådegåvorna. Här är det liksom en omvänd ordning som Paulus tar mot vad vi ofta tar. Vi pratar om fadern, sonen och den heliga anden. Någon slags nästan rangtänkande, även om det inte finns ett sånt. Men fadern, sonen och anden. Här börjar han med anden. Och så pratar han om Herren som ju är den första kristna kyrkans sätt att prata om Jesus. Alltså anden, Herren och Gud, fadern. Och jag tänker att han börjar i detaljnivån. Alltså anden som delar ut gåvorna, som delar ut verktygen. Jag tänkte faktiskt verkstadsgolvet. En del som Frank Östlund kommer att ha lättare att hänga med nu. Men jag tror att ni kanske förstår ändå vad jag tänker. Bilden av ett företag. Så är anden aktiv på verkstadsgolvet. Han fördelar verktyg så att var och en kan fullgöra den uppgift de har fått på verkstadsgolvet. Anden är där och gör så att var och en har de verktyg den behöver. För att de ska kunna sätta igång och arbeta. Jesus kommer in på tjänstsidan. Han hade ju en tjänst. Han hade en stor viktig tjänst. Och vi ser att han fungerar med många gåvor. Han har ju hela serven verkade som. Han har en stor verktygslåda som han använder. Där han fullgör sin tjänst. Så det är liksom på tjänstenivån så då. Inte bara detaljarbetet utan tjänstenivån. Och så har vi Gud Fader som vd:n, chefen som liksom överblickar allt och ser att allt fungerar och att alla delar tillsammans blir en helhet så att man som företag kan göra det man har tänkt att göra. Nå fram till. Poängen är enhet. Jag kan inte ta det på annat sätt. Poängen är enhet. Alltihop hör ihop. Den som skruvar i den där muttern. Den som skriver fakturorna där borta. Den som sitter och bestämmer vad företaget ska ha för inriktning nästa år. Och så vidare och så vidare. Alltihop hör ihop. Är en enhet. Och när alla delarna tillsammans fungerar som de ska. Då fungerar företaget maximalt. Så jag är alldeles övertygad om att det är den poängen som Paulus tar fram när han börjar den änden. Anden fördelar verktygen. Jesus är liksom tjänstenivån. Fadern är vd:n. Men allt är enhet. Allt hör ihop. Allt hänger ihop. Gåvorna och verktygen är olika men anden som delar ut dem är densamma. Tjänsten är olika men den som ger tjänsten är densamma. Verksamheterna ser olika ut men bossen är densamma. Det var så han skrev Paulus. Ja, ungefär. Nådegåvorna får inte bli en anledning till splittring. Där är poängen. Nådegåvorna får inte bli en anledning till splittring. Uppdelningar i olika läger. Utan vi behöver se att vi fungerar och jobbar på olika sätt. Men vi jobbar alla för samma sak. Guds rike och dess tillväxt. Guds rike och dess utbredning. Det är vårt gemensamma uppdrag. Vårt gemensamma ansvar. Och så får vi fungera på olika sätt i det uppdraget. Och om jag förstår vers 7 rätt så står det att alla har en funktion i det företaget. På var och en, det går inte att läsa på något annat sätt. På var och en fördelar anden gåvorna så som den själv vill. Så att det blir till nytta. Var och en, även hos dig. Även hos dig. Och det här temat kommer igen då i vers 11 efter att han har räknat upp de här nådegåvorna. Så står det, allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Tror du att anden gör en slumpvis utdelning? Vi tänker oss bara bilden. Här har vi en skruvmejsel. Men du kanske behöver en skruvmejsel. Här har vi en skiftnyckel. Men varför? Du kan väl tänka dig en skiftnyckel? Sådär. Tror ni att anden gör på det sättet? Eller är det så här? Du har ju en anknytning till Hammarstrand. Hammarstrand. Jag tror att det här är ett jättebra verktyg för dig. Det tror jag att du har nytta av i dina kontakter med Hammarstrand. Och vad har vi med? Jo, vi har ett måttband. Du verkar vara en ganska måttfull person. Jag tror att ett måttband, det vore alldeles perfekt för dig. Och så var det ju Bertil, du har någon skruva lös. Jag tror Bertil behöver ett skruvmejsel. Vart får skruvmejseln? Bertil har en skruva lös. Han behöver en skruvmejsel, tror jag. Ja, det är simpelt. Men jag tror ni förstår min poäng. Alltså det är inte så att han blandar om en tombola grej och så plockar han upp något och så ger han dig ett nummer bara så här råkar få det. Utan han ser vem du är. Han vet hur du fungerar. Och han vet vilka verktyg som skulle sitta bra i din hand. Hur du skulle fungera. Han fördelar på det sätt som han vill. Utifrån att han ser vad det blir bäst. Och då handlar det om, har du tilliten till den helige ande? Att när han ger dig en gåva så gör han det därför att han tror att det här vore bra för dig. Och han tror att det vore bra för andra om just du har den här gåvan. Om just du har det här verktyget. Han ger dig verktyg som du passar dig och verktyg som du kan lära dig att hantera. Så fortsätter vi i vers 12. Liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Det var ganska länge sedan någon uppmärksammade mig på det här. Men det står faktiskt inte att det här är en jättebra bild för församlingen. Utan han säger, som kroppen är många delar. Alla delarna hänger ihop, beroende av varandra, hjälper varandra. Så är det också med Kristus. Och vad pratar han om då? Jo, han pratar om församlingen som är Kristi kropp. Alltså inte här som en bilden av Kristi kropp, utan som är Kristi kropp. Jesu händer, Jesu fötter, Jesu armar, Jesu öron och så vidare och så vidare. Så är det med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, så står det. Döps till att höra till en och samma kropp. vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, från Jensmässholmen eller Hammarstrand eller vart vi kommer ifrån, döpta till att höra till en och samma kropp i Kristus. Alla hör vi ihop. Vare sig vi är slavar eller fria, alla har vi fått en och samma ande att dricka. Då ser ni det tillbaka igen. Det är samma ursprung alltihop. Fadern, sonen och anden, det är vårt ursprung. Och därför blir enheten en självklar och viktig del i vår gemenskap. Så fortsätter med enheten, en och samma kropp. Med det följer också mångfalden. För det andra perspektivet i det hela. Mångfalden. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Det här handlar om jämförelsens förbannelse, det som ligger så nära till för oss. När vi tittar på varandra och så ser vi saker hos de andra och så tänker jag inte sån. Och det som är så hopplöst för oss är att vi sen tittar på nästa person och så kollar vi, jag är inte som hon heller. Och så tittar vi på nästa person, jag är inte som hon heller. Alltså vi sätter upp massor av personer som vi ska jämföra oss med. Och så ska vi leva upp till alla de här på något konstigt sätt. Jämförelsens förbannelse som får oss att tappa frimodigheten, som får oss att sjunka ner i kyrkbänken och tänka att andra får sköta det här, inte jag. Det är också, eller tanken, jag är inte som han, jag är inte som hon, jag får nog inte vara med. Det är också drag av jantelagen, inte jantelagen utan jantelagen. Att jag ska inte tro att jag är någonting. Jag ska inte tro att jag är någonting. Bilderna som Paulus tar är drastiska men väldigt tydliga. Kroppen, hela kroppen kan inte vara en enda kroppsdel. Den totalt dysfunktionell kropp, för att bara visa att jag kan ett fint ord. Alltså den kropp som inte fungerar. Det går bara inte att tänka sig en kropp som ett enda stort öga. Jag hörde dig i Stensträskbön, hur Stig Lennart Jonsson som jag har kopplingar hit predikar över det. Tänk om det låg ett enda stort öga här fram och titta på det. Jag vågar inte titta. Det låter så slubbigt. Alltså det är så groteskt att tänka. Men ibland har vi ju precis det här tankesättet. Man måste vara på ett visst sätt för att gillas, för att passa. Hur vågar du tänka om det där, om dig själv? Räknas du? Har du någonting att komma med? Jag skulle kunna ge dig en väldigt bra utmaning. Vi har på styrelsens bord haft flera år att vi vill ha mer vardagsvittnesbörd i gudstjänsten. Har ni hört det? Ni har hört talas om det. Vi vill ha mer vardagsvittnesbörd i gudstjänsten. Och vi kanske är klantiga på att hantera det här. Men jag tror att en del i det också är att hur många av er tycker att det är en bra idé? Upp min hand. En del har räknat ut vad jag kommer att fråga sen, så de vågar inte räcka upp handen. Hur många av er tycker att det vore en bra idé att öppna en hand? Nu får det färre händer, tror jag. Jag tror att det är så här. Varenda en av er tycker att det är en jättebra idé. Så länge inte frågan kommer till dig. Jag tror att det är så. Därför är det tveksamma en del att räcka upp handen. För det förpliktar. Jag tror att ni tycker det är en jättebra idé så länge inte frågan kommer till dig om att ställa sig här fram och säga någonting. Det är för att du tror inte att det räknas. Du tror inte att det duger. Du tror inte att du har någonting att komma med. Men när vi pratar vardagsvittnesbörd så pratar de om någon som lever i vardagen. Lever du i vardagen? Hur många av er lever i vardagen? Hur många av er tror att Gud är med när ni lever i vardagen? Ja, jag tror att ganska många av er skulle på ett väldigt härligt sätt kunna dela ett enkelt vardagsvittnesbörd. Så skulle det kunna vara en uppbyggelse och uppmuntran för oss andra. Helt klart. Kroppen är inte en enda del. Alla andra kroppsdelar behövs i funktion. Nu skrev en så här tydlig fråga också. Hur många olika kroppsdelar har du behövt använda idag för att ta dig hit och vara med här i kyrkan idag? Hur många olika kroppsdelar har du behövt använda? Det är ganska många, va? Vi tror att det är bara fötterna, men de gör inte jobbet själva. Det är mycket annat som är på vägen fram. Hela kroppen behövs. Inte jantelagen. Jag ska inte tro att jag är någonting. Utan vi vänder på den. Jag ska tro att jag är någonting. Får vi prova att säga det tillsammans då? Jag ska tro att jag är någonting. Vi tar det en gång till. Jag ska tro att jag är någonting. Sen får inte bli stöddiga. Nej. Det kan ju också vara åt andra hållet. Ord eller attityder av att du ska inte tro att du är någonting. Underförstått, du är ju inte som jag. Du har ju inte samma klass, du når ju inte samma nivå som jag gör. Du ska inte tro att du är någonting. Du ska inte tro att du har någonting att komma med. Ibland har vi sådana attityder gentemot varandra också. Ögat kan inte säga till handen, säger det i vers 21 där. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte. Hämnden är ljuv ibland. Hemskt att säga, men jag minns fortfarande tillfredsställelsen när jag gick högstadiet och vi skulle ha en friluftsdag, vi skulle ha terrängstafett, vi skulle springa Eliusspåret i Jörn. Fyra personer i ett lag, en vända på, jag tror att 2,5 kilometer, och vi hade en kille som heter Lars-Erik som var den tysta typen, den verkligt tysta typen, en urnorrlänning. Men han sprang fort, han sprang otroligt fort. Och det var en självklarhet att Lars-Erik skulle vara med i det här laget. Men han tillhörde inte de tuffa gossarna, han tillhörde inte de duktiga killarna, han tillhörde inte de som visste hur det skulle vara. Så han fick inte plats i laget. Hur vi än försökte, han fick inte plats i laget. En del av oss var tämligen provocerade av det här, så vi satte ihop ett andra lag som sprang. Och nu får ni tillfredsställelsen. Alltså det är så väl regisserat. I början av upploppet spurtar Lars-Erik förbi Anders Holmbom, som är ledaren i det andra gänget. I början av upploppet. Alltså vilken känsla. Förstår ni? Där fick de. Ja, men tänk hur det kan vara. Vi har en otroligt begåvad Lars-Erik som är så snabb att springa. Och han får inte vara med. Därför att han inte bland dem där. Om en församling blir på det sättet, då blir det snart en otroligt dåligt fungerande församling. Så fortsätter med bilden av hur vi hanterar våra egna kroppar. Vers 22. Tvärtom. Också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen, lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Vi glömmer lätt evangeliets omvända värdeskala. Vi ser hur gång på gång. Vi ser hur Jesus möter människor. Kan ni tänka er att ställa fram ett barn och säga så här ska ni bli. Så här ska ni bli. hur Jesus möter dem som är bortstötta, kasserade, borträknade. Hur Jesus lyssnar till den andra föraktar och så vidare och så vidare. Evangeliets omvända värdeskala. Otaliga exempel på hur Jesus mötte människor på ett annat sätt än vi ofta gör. Med vårt duktighets- och karriärtänkande. Och vänder jag det här så kan du som känner dig liten och anspråkslös, lyssna. Lyssna. Gud har särskild omsorg om dig. När Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. Jag hade en bild av, där pratar vi fortfarande om kroppen som bildspråket. Men ni hör ju undertonen. När Gud sätter samman den här kroppen så låter han de mindre delarna bli särskilt ärade. Vi behöver fundera på vår värdeskala. När vi tänker på varann. När vi pratar om varann. När vi pratar med varann. Avslutningsorden är starka, vers 26. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Sån skulle den kristna församlingen vara. Det är inte bara enhet, utan det är praktisk kärlek. Praktisk kärlek. Vad kan vi ta med oss från predikan idag? Jag skrev 4 ledgrejer. Det första, enhet. Gud är en. Hans verk är ett. Hans församling ska också vara en. Ett. En enhet. Mångfald. Guds ande fördelar sina gåvor på var och en. Sina verktyg på var och en som han vill. Så att de blir till nytta. Vågar du lita på att han vet vad han gör? Den tredje. Förakta inte dig själv. Du har en plats. Du har en funktion. I Guds församling, i Kristi kropp. Och Gud låter de ringare delarna bli särskilt ärade. Förakta inte andra. Anden ger dem gåvor och funktion så att de blir till nytta. Vi kanske behöver bli mer nyfikna på varandra. Nyfikna på det sättet. Vilka gåvor och funktioner andra har. Och uppmuntra dem till tjänst. Så att de kan bli till nytta. Enhet. Mångfald. Förakta inte dig själv. Och förakta inte andra. Vill du fundera på vad jag har sagt idag så har kyrkvärdarna predikan nere vid dörren som du kan ta med dig hem. Eller gå in på vår webbsida sen och lyssna till vad som sades. Låt oss nu be. Gud, nu ber jag att du lägger ditt ord på våra hjärtan. Låt det här bli mer än en predikan som vi bedömer. Hur bra eller hur dålig den var. Tala ditt ord till våra hjärtan. Och låt det bära frukt i våra liv. Amen.